Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget. Mitt namn är Bettina Sågbom. Jag vet inte om ni andra noterade, men jag noterar i alla fall att NATOs generalsekreterare Mark Rutte, han besökte USA häromdagen. Och så noterar jag också att han intervjuades av amerikansk media, bland annat på CNN-kanalen så satt han och blev intervjuad av nyhetsankaret journalisten Jake Tapper. Och där fick han direkta frågan att är världen nu en tryggare plats, en säkrare plats efter att USA då utförde detta krig mot Iran tillsammans med Israel. Och så svarar Rutte utan en bråkdels sekunds tankepaus ens att absolutely. Att det är den att världen är tryggare för dig och mig. Och att så berättar han ännu hur han beundrar Donald Trumps, USAs presidents, starka ledarskap. Ja, samtidigt så har det då blivit klart här alldeles under de senaste dagarna att enligt medieuppgifter så skulle USA nu vilja flytta vapensystem från allierade i Europa, bland annat Polen, till Mellanöstern. För man har lite tömt sina egna robotförråd under det här kriget som varade i knappa 6 veckor. Vad är det egentligen som håller på att ske? Håller Trump på att på riktigt vända NATO ryggen? Och var står vi då i så fall? Bland annat vi här i Finland. Det ska vi försöka reda ut här idag tillsammans med den säkerhetspolitiska experten, VD:n för Nordic West Office, Charlie Salonius-Pasternak. Välkommen.
Tack, trevligt att vara med.
Och här i studion, du är på distans, det ska jag säga nu. Jag brukar alltid komma att säga det ifall det blir något kreppel med det där ljud här på vägen, så vet vi vad det beror på och vi ser till att upprätthålla den här goda förbindelsen hela tiden. I studion med mig här har jag verksamhetsledaren för Finlands fredsförbund, Laura Lodenius. Välkommen.
Tack.
Det där, vi ska se att Laura får sin mikrofon på också. Är den på nu? Ja, nu hörs du. Ja, tack. Det där, jag tänker börja med en fråga till dig, Laura Lodenius. Jag satt och tittade och kände mig nog jätteilla berörd av det här som jag uppfattar som någon sorts skrälande här av Mark Rutte, alltså NATOs generalsekreterare. Såg du den här intervjun eller delar av den?
Jag har sett stycken, inte hela intervjun, men bitar i nyhetsflödet.
Hur reagerar du på Ruttes tonfall?
Nu är det ju pinsamt om man nu tänker sådär som europé och finländare. Samtidigt så funderar jag, är ju ganska sådär realpolitiker när jag har varit länge i fredsrörelse och sådär, så funderar jag, nu förstår jag ju att man kanske tänker i NATO-länderna att man försöker hålla någon sorts relation med president Trump och hans kabinett och att man då, men nu blev man ju fundera att månne det där nu egentligen hjälper, för att nu var det ju så emot allting vad man tänker i Europa till exempel. Mm. Att det kan ju inte vara liksom europeiska NATO-allierades åsikt som han nu företrädde där. Men att det kan ju vara att han tänkte att det var i så att säga NATOs intresse.
Mm. Vad tänkte du, Charlie Salonius-Pasternak? Du har säkert också tagit del av det här uttalandena.
No, jag går framåt från vad Laura just sa. Det är ju säkert ganska klart att det inte representerar hur en betydande mängd av EU, NATO eller andra europeiska länder tänker om det. Och man skulle kunna tycka att NATOs generalsekreterare ska på något vis representera de här. Så som jag har förstått Rutte, så som han ser sin roll, är att han ska försöka få alla att i alla fall liksom sitta i samma tält så att säga. Så det är inte att han behöver känna att han måste representera någon, lite som en minister ska representera landet eller regeringen. Men nu var det ju alltså djupt, djupt pinsamt att se på det. Och dessutom förstår jag inte genuint nyttan av det här. Det verkar ju att president Trump har liksom ett minne eller en världsbild som betyder att oavsett vad du har gjort och hur mycket du har krälat i föregående år eller decennier, så är han färdig att skuffa dig under bussen omedelbart. Så jag vet inte riktigt vad den här tanken är, att nu ska vi få på något vis Washington och tycka mera om oss genom att ge sådana här intervjuer. När det är uppenbart att det inte för en sekund skulle bromsa Trump i hans tankar gällande att erövra Grönland eller något dylikt.
No, alltså det finns ju de som säger att det har helt motsatt effekt. Såna som effekt, alltså såna som känner Donald Trump, både politiker men också till exempel, nu vet jag inte hur den tyngd man ska ge till det, men psykologen och författaren och Donald Trumps brorsdotter Mary L. Trump, så hon har uttalat sig om det här flera gånger. Hon känner sin farbror, säger hon, och säger att det är det värsta du kan göra, är att kräla i stoftet så på det här sättet för honom. Jag vet inte om ni såg vad hon publicerar på social media. Har du, Laura? Ja, eller varsågod, Charlie, om du...
Jag tänkte säga att jag sa inte det, men det finns bokstavligen finska politiker som tycker att man ska tala hårt med Putin och göra det klart att här är våra gränser och vi accepterar inte det här. Men sen tror man att en person som inte bara ser världen likadant, men klart har vissa personlighetsdrag som är ganska liknande då som autoritära Putin, att på något vis med Trump ska man göra något helt annat.
Mm.
Så det där, nej, jag har inte sett det där med Trumps det där socialt medieinlägg, men det verkar ju nog så att om det är något som Trump lyssnar på, är det vissa signaler från så att säga marknaden, det vill säga saker som han från sin liksom företagsverksamhet som vi alla vet inte någonsin var en stor succé, var han är att aha, oljepris eller något annat. Mm. Det är kanske det enda som han på sätt och vis lyssnar på, men jag ser det mycket svårt när politiker vill kräla så, för att jag vet inte vad nyttan är åt Trumps håll, men jag vet att det har en negativ nytta gällande hur andra människor ser på de politikerna.
Mm. Alltså, nu måste vi ju backa bandet också lite här till några år tillbaka då när vi förhandlade om att få bli NATO-medlemmar. Så både vi, men särskilt svenskarna, hamnar ju och kräla i stoftet också. Men då gällde det Erdogan som var den där sista klossen där i vägen som gjorde att det speciellt för Sveriges del drog ut på tiden väldigt länge för Sverige fick bli medlemmar i NATO. Och det där... Ja, är det här nu, Laura Lodén, just den här tidpunkten då fredsförbundet och fredsaktivister kan säga att vad var det jag sa?
No, jag måste nog medge att jag ganska ofta när jag läser tidningarna eller människors utlåtanden så sitter jag liksom att säga att är jag nog ganska så där frustrerad, för att jag kommer ihåg en hel del diskussioner där man försökte liksom inte ens alltid att man skulle ha trott att det skulle ha ändrat, men att man skulle vilja att ens öppet och ärligt ta upp liksom att vad det kommer att innebära att vara med i NATO. Att det kostar pengar och att NATO inte alltid är så jätte liksom dynamisk som kanske människor trodde i Finland, utan att man diskuterar ganska länge frågor. Och sen den här sista frågan som jag då många gånger frågade, att många som tyckte jättevarmt för NATO-medlemskap, så jag sa att okej, jag förstår, men att har ni sen en plan vad NATO ska göra med Trump, eftersom det då såg ganska klart ut att Trump blir vald. Och folk var liksom, kanske svara alltid att ja, men att inte han så farlig och nu kan vi ta handskas med honom och USA är inte så viktig i NATO. Och allt det här kan ju vara helt sant. Jag menar, han är trots allt bara en president som nu verkar vara helt ostabil. Men att det kommer som en överraskning. Så det tycker jag. Jag förstår att det kommer kanske för så där gemene man. Men att jag tycker att de som hade mycket med NATO och USA-politik att göra borde ha haft en viss föraning.
Vem tänker du på då?
No, jag tänker på sådana politiker som följde då NATO närmare när vi inte var medlemmar, men när Trump var första gången president. För att han förorsakade ju ganska mycket problem och tvister.
Nämn någon annan, vem tänker du?
No, jag tänker inte liksom på någon, på riktigt tänker jag inte på enskilda. Mm. Utan sådana som sitter i liksom utrikespolitiska institutet och i olika samfund och föreningar som har hållit på i Atlantförbundet och så vidare. Som har hållit den här kontakten med NATO-frågor och med de länder som var inne i NATO och europeiska länder då första gången.
Det här vill säkert Charlie Salonius Pasternak svara på.
Jag reflekterar bara på det där exempel. Jag accepterar definitivt det att politiker men också tjänstemän, ska säga, att de uttalar sig på ett visst sätt, speciellt tjänstemän borde ju hålla sig till så att säga linjen eller valda politiken. Men det där att de sen kanske själv har olika funderingar, orosmoment, tankar om något sånt här. Gällande Trump 1 och lärdomar. Jag kan säga att det fanns mycket seriösa människor. Själv har jag varit involverad i några. Som redan helt i början av Trump 1 börja fundera på att vad gör vi, och det här är annars, alltså före Finland och Sverige var NATO-medlemmar, vad gör vi om inte USA vill eller kan liksom agera så som de borde innanför ramen av NATO? Vad gör Finland och Sverige för att det påverkar vår säkerhet oavsett? Och börja fundera därutöver vad man då ska göra med möjliga det där andra NATO-medlemmar och så vidare i Norden. Så det här gjorde man nog. Man höll det ju bakom stängda dörrar ganska väl, skulle jag säga, att man hade redan då sån här planering. Och nu har man sån planering nu, och nu hoppar jag in till den andra saken som det där gällde NATO-medlemskap. En inte ofta nämnd realitet var att visste ju människor att, som var involverade i det här, att hur långsamt beslutsfattande kan vara. Och som vi såg med medlemskapstvisten så kan enskilda länder då blockera allt möjligt. Men det som medlemskapet oavsett USA eller någon annan medlem har möjliggjort för Finland och Sverige till exempel är att genuint göra mycket djupare försvarssamarbete och planering innanför en mindre ram. Till exempel Norden, eller då lite brett ut den här Joint Expeditionary Force, var då Holland och britterna och baltiska länderna är med. Det skulle bara inte ha varit möjligt utanför NATO-medlemskap. Så det där, jag skulle ännu också våga påstå att vi behöver vara med och aktiva i NATO, absolut. Både vi vet inte hur USA kommer att agera i framtiden, men det är det enda sättet och enda strukturen var vi kan samarbeta med andra som har direkta intresse att hjälpa vårt försvar.
Laura Lodenius, vad tänker du om den här motiveringen? Den har jag hört.
Jag förstår nog Charlies poäng. Jag tycker ju i och för sig att det är lite synd om det är så att det skulle ha varit uteslutet att sådana europeiska eller nordiska länder som vill så att säga samarbeta med finskt försvar och finsk, att det skulle vara så knutet till just NATO-samarbete. Och där tror jag också det lite handlar om vilja, att det skulle ha säkert varit möjligt. Vi kunde ju bygga ganska långt ändå samarbete säkert också fast vi inte var NATO-medlemmar. Men det här detaljerna, att hur mycket man kan berätta om hemligheter och hur mycket man kan, eftersom det är ju förstås så att man inte, EU-länderna har ju beslutat att man inte bygger liksom dublett till NATO för att det är för stor resurs att ta, att man kan inte ha två militära organisationer på varandra på det sättet. Så därför står jag nog viss poäng med det, och jag hör nu bara förstås som fredsaktivist när jag inte så hemskt mycket tror på liksom den här hela tankevärlden om det ljuva i att militärt säkerhet ger alla svar på alla frågor. Men det som jag kanske mera menar med min poäng var det att jag tycker att man kanske har gett till människor lite fel liksom bild att folk har ju trott att NATO är någon sån där som är på något sätt genast när det händer någonting i världen så är NATO där och löser problemen. Och jag menar att man har en sån där, vi tror ganska mycket på det där att militära organisationer är så dynamiska. Och så tänker vi inte att NATO trots allt ofta är till och med liksom mera långsam och demokratisk än EU för att man håller fast vid det att alla länder ska liksom vara av samma åsikt och så vidare. Så att på det sättet är jag lite ovanlig fredsaktivist. För en del fredsaktivister tror ju också att NATO är jättefarlig för att den genast kommer med sina vapen och far hit och dit. Och jag säger alltid att visa från historien när det skulle ha skett. För att det, där, det är alltid någon som är av annan åsikt. Så att jag mera är liksom frustrerad över den där bilden och varför jag, för att komma till varför folk nu är så upprörda. Är det att de trodde att NATO är en lite annorlunda organisation och nu när det kommer problem så blir de jätteförvånade. Att hur är det möjligt att ett land kan förorsaka så här mycket problem eller att man mitt i allt ett land kan säga att nu för vi lite vapenförråd till något annat ställe, så där hux flux.
Om jag kan hoppa in där, jag är absolut av samma åsikt att det här är den största liksom NATO-kris var Finland har varit medlem. Till exempel i Afghanistan när man hade massor med diskussioner om Irak gå med eller inte, men sen operationen i Afghanistan som sen efter några år blev ledda av NATO, så såg man i Finland också ofta en diskussion att ja, men vi är ju bara med i operationen, men det är liksom, vi är inte NATO-medlem, så det är de här andra som måste ta itu med de här krångliga politiska bråk och oenighet och allt sånt här. Och det här är absolut första gången som politiska ledningen, både åt riktningen av NATO och i Bryssel och sådär, måste fundera på att vi måste ha en position här. Och samtidigt, och det här är vad man kanske ser det här, att det här är första genuina större sådana problem. Samtidigt måste man kommunicera med oss medborgare. Jo, vi kan ju lite läsa igenom. Jag inser varför vissa ministrar, ska vi säga, talar avrundat om Trump och USA. Det är lite deras jobb. Men det går ju en gräns där. Och jag tycker att vi har nått den gränsen och gått över. Och det börjar att nalka i trovärdigheten av politiker. Och det har kanske med det att göra att man har inte haft såna här kriser på samma sätt. Och man har inte blivit van att, att nu är vi en NATO-medlem. Vi kan inte säga att det är de där andra, utan vi måste ha en position. Vad tycker vi om det här? Säger vi något offentligt eller ska vi sen säga åt Mark Rutte senare att hej, att sådana här intervjuer ger du inte igen?
Just det, det är en bra fråga alltså. Jag har inte hört någon ännu som har tyckt att det var en klok och bra intervju att ge detta. Nu ska jag understryka för den som lyssnar också att det var ju Mark Rutte också som kallade Donald Trump i ett tidigare skede för daddy. När det var då samtal om NATO, så att det där, han kanske har en sån här stil, jag vet inte. Nu när vi talar om den här situationen som ändå har uppstått, så alltså hårresande uppgifter här om att USAs krig här i Iran har i rasande takt och tömt vapenlager på krigsmaterial och fortsätter att tömma det. Och inte minst här, nu citerar jag från en tidningsartikel i Svenska Dagbladet, inte minst Patriot-batterier, luftvärnssystemet som då används för att försvara mot flyg, attacker, kryssningsrobotar och ballistiska robotar. Och därför så skulle USA nu då överväga att omdirigera vapen som är avsedda för Ukraina till Mellanöstern och kräver då av sina allierade i Europa att de gör detsamma. Och det här har då källor i både Washington och Europa bekräftat. Alltså på riktigt, när man riktigt börjar läsa det här och sätta in sig, så inser man ju att det här har ju jättesvalvågor nu. Allting, alltså man blir ju lite mörkrädd. Hade ni någonsin tänkt er att någon sån här situation, att det skulle bli så här illa? Vad säger du, Laura Lodenius?
No, jag tror nog att det är ganska få som kunde tänka sig att USAs president, och eftersom där så leds utrikespolitiken så starkt av presidenten, så det där att det är en så liksom ostabil person med såna personlighetsproblem som han nu har, så det där det känns som svårt alltid att kommentera en så här seriöst eftersom han är ju helt oberäknelig. Så han spelar inte enligt någon sorts spelregler.
Men oberoende, liksom oberoende, av
han, militaristiska,
men menar, oberoende av vad han säger, alltså om det leder till att man omdirigerar vapen. Och det är ju en verkligt stor händelse, konsekvens.
Framförallt så är det ju säkert en jätte liksom, ostabiliserande faktor i, på det sättet hur EU och NATO har tänkt att vi har liksom en överenskommelse hur saker och ting sköts och så har folk, en del länder betalat till och med för en del av de här vapnena för att de ska fara till Ukraina.
Vi kan att, komma in på det.
Men det finns ett avtal om man utgår då från att avtal hålls.
Ja.
Men det, vi har nu en situation där vi har ett starkt land som vars president tycker att man inte behöver, utan om han har nytta eller det, han har hört att det är bättre att sätta dem någon annanstans så sätter han dem någon annanstans. Och det här är förstås helt otroligt och det kunde väl inte så hemskt många tänka sig att det skulle gå så här långt. Men samtidigt skulle jag säga att finländare kan sova sin natt i lugn och ro. Det finns ändå säkert mycket, mycket vapen kvar i Europa som hör till europeiska stater. Vi har ganska starka konventionella arsenaler ändå, trots allt. Vi har nu under senaste år hört bara så hemskt mycket prat att det behövs mer och mer och mer och mer vapen hela tiden. Men de facto så tror jag inte att Trump far inte iväg med alla våra europeiska vapen. Vi har ändå försvar i Europa också, så att på det sättet ska ni inte bli rädda.
Vad säger Charlie Salonius Pasternak?
Jo, och det, jag har massor med tankar.
Varsågod.
Det att USA skulle flytta runt sina olika vapensystem i världen, så som man har motiverat det här från Vita huset och Pentagon, att hej, vi gör ju det här alltid, vi lite balanserar. Det är sant. Jo, det gör man. Att göra det på det här sättet är fullkomligt liksom, inte sen oväntat, men inte som Laura sa, att vi har avtal och man har nu för det mesta börjat räkna med att man ska hålla dem. Så det här har potentiellt kommit att påverka USAs vapenhandel, som då Trump har ju vill att man ska köpa mera och mera därifrån. Varför skulle man göra det om man potentiellt inte ens får något, eller sen blir det liksom taget och flyttat någon annanstans. Det här kan ju gynna till och med Ukraina och Europa, men det är lätt att glömma Asien. Därifrån flyttar man ju några kritiska luftvärnssystem från bland annat Sydkorea genom motivationen att men hej, vi flyttar runt här och var. Men det där ostabilt. Sen det här är ju bara ett exempel på hur man ser att militär makt och våldanvändning, vad det liksom innebär för en tankevärld och sätt. Om man ser, bara ett kort sidospår, på de här nu från vissa, i alla fall några källor rapporterad diskussion mellan högsatta Pentagon tjänstemän och Vatikanens ambassadör eller sändebud i Washington, var man i princip sa, eller direkt sa, att vi har massor med militärvåld, vi kan göra vad som helst runt om i världen, och nu ska ni katolska kyrkan välja er sida.
Mm. Ja.
Det finns ännu mera exempel var bara det här att vi kan bara göra det här för att vi är en stormakt, och vi behöver inte tänka på vad andra liksom tycker om oss, för att vi bryr inte ens om oss, om våra allierade. Det är ju djupt skrämmande.
Men till lika så, jag tänker så här att Donald Trump har ju här grälat på sina allierade i NATO i samband med att han startade det här kriget mot Iran tillsammans med Israel utan att egentligen ha med sina allierade på planerna, utan han gjorde det. Och sen efter det hade gått några veckor så ville han ha hjälp, och så ville ingen nu riktigt komma och hjälpa. Och det blev alltså ett sånt jäkla såsande kring den här frågan och väckte en massa nervositet och oro överallt. Och jag läser här också till exempel att polska medier, alltså i Polen, som är en av de här good guys enligt Trump, som nu faktiskt har sen ändå ställt upp och hjälpt i mångt och mycket, så det där att inte de så glada heller för att det talar om här att flytta på deras luftförsvarssystem och skyffla iväg det dit i Mellanöstern någonstans. Att vad ställer det här till med inom själva NATO, inom alliansen? sådär på ett mera, ska vi säga att, jag kanske inte ska använda ordet emotionellt, men om ni förstår vad jag menar, ett sånt här, ja, no, jag säger på emotionellt plan.
Charlie får säga först.
Ja, jag tänkte säga att i praktiken har man börjat, men jag antar att det bara accelererar nu. Eller ännu mer accelererar efter Grönland, så att säga. En inofficiell viltskyltplanering, skyltplanering av hur kommer vi att agera, grundantaget USA gör ingenting för att hjälpa oss, grundantagande B, USA aktivt gör saker, till exempel med att dra ur vapensystem, robotar och sånt, som vi har i våra planer överenskommit att det är här. Så det är en sak. Sen den här, liksom hur det känns, så det är ju, jag tror att det här kommer att hållas i den liksom generella minne ganska länge, oavsett vem är USAs president, ska vi säga, om fyra år.
Laura?
Jag skulle kanske också vara lite så där på det sättet optimistisk, att jag tänker att det här kanske får liksom nordiska länder och europeiska länder att hitta mera igen varandra, när ganska många länder har haft, förutom de här liksom NATO och EU, så har man ju dessutom haft sån här bilaterala ganska starka förhållanden till USA. Speciellt Sverige har alltid haft en starkt USA-baserad säkerhetstänkande. Så jag tror att nu har liksom på något sätt Trump gjort det synligt att vad det händer om man faktiskt går riktigt steget ut med en sån här maktmilitärpolitisk vilda västern linje. Så jag tror att det kanske kan betyda att europeerna och nordiska länderna börjar hitta, och då finns det kanske också mera värden bakom i den politiken, hoppas jag, sen när man förstår att det dessutom gynnar oss att ha mera samarbete. Och kanske man också har så där större sekt att när vi har lite försökt pipa i fredsrörelsen och i medborgarsamhället att hur viktigt det är med en sån här regelbaserad världsordning. Att det finns, att man håller till regler och att man, det finns alltså avtal och att man skyddar civila och inte börjar krig här och där. Så kanske Trumps politik har varit så, liksom, så synliggörande med vad det händer om man inte bryr sig om. Att kanske det på ett sätt får världens länder att samla sig bakom på nytt. Att jo, det här med FN är helt bra och att det är bra att ha avtal. Hoppas jag.
Å andra sidan, man kan ju tänka så att problemet ligger ju inte bara i det att USA visar sig opålitligt, utan det att det de facto är USA som har tillverkat mycket av de här vapensystemen som används. Så därför är vi lite alltså beroende av dem.
Och, det är också kanske någonting som måste göra synligt, att hur den här överhuvudtaget vapenindustrin och militärindustrin och vem som får pengar och vad. Vi vet ändå under Irakkriget, så det var ju så att ungefär ett dygn efter att man hade börjat Irakkriget så steg alla börsnoteringar för de här militära företagen, som dessutom politiska ledare i USA hade aktieägande i, som man såg då. Men inte var det så jättestor diskussion kring det. Så jag tror att det kan vara att också den här frågan, att vem som har nytta av vissa krig och att inte ha avtal, också på något sätt blir synligare för större mängder människor.
Tror du samma sak, Charlie Salonius Pasternak?
Jag hoppar bara på det här. Nu är det ju otroligt att vi vet att till och med försvarsministern, alltså amerikanska försvarsministern Hegsets investerare, har börjat investera liksom med tanke på att de här aktierna kommer att gå upp om några dagar. Om man tänker sig en värld var det blir på något vis normaliserat att en politiker vet att om två dagar ska vi besluta det här, nu kan jag bli miljonär om och om igen med det här. Och sen gäller det krig. Så nu är det ju en helt annan värld om människor kan börja fundera på att det är någon annan som dör här, men det där, jag kan bli mångmiljonär nu om jag det där sätter lite pengar på det där att vi ska starta ett krig över Kuba igen. Man skulle ju inte ärligt kunna skriva något annat än liksom en farskomedifilm. För att om man skulle försöka göra det där till en drama skulle ingen tro på det.
Det där jag tittar här att det här drabbar ju också länder som är så att säga utanför alliansen. Jag såg att i Schweiz som har också köpt en stor del av sina vapen från USA för sin egen säkerhet, så har regeringen då beställt och börjat betala för 5 amerikanska sådana här Patriot-batterier. Och man har redan hunnit då betala över en tredjedel av de här systemen, men nu ser det ut som de troligtvis aldrig kommer att få dem, eftersom Trump-administrationen tycker att de behövs någon annanstans bättre. Det är ju förstås avtalsbrott det här. Och nu jag tar upp den här frågan därför för att när Laura här pratade om regelbaserad
världsordning,
så när det gäller den här Trump-administrationen, så, och det har han själv sagt också när han har fått frågor om att krigsbrott och sånt här, när han hotar att bomba civila institutioner och sånt här, så att I don't care. Jag bryr mig inte. Alltså,
han är ju ett typexempel, och han är inte den enda. Tyvärr finns det en bunt med dem i hans administration. En typexempel av en person som aldrig har liksom... Det har aldrig hänt något seriöst till eller honom, för att han har kunnat skydda sig med pengar eller på andra sätt. När man har begått allt mera och mera seriösa brott, och om det brukar vara bara en fråga om hur han kunde köpa någon liksom gammalt hotellbyggnad i Manhattan för att sen göra någon sån här real estate deal. Och vilka lagar och korruption som går igenom det. Och nu när det är på liksom världsnivån, nu är det ju... Ja, det kanske understryker den här tanken man har i Finland. Jag refererar till gårdagens partiledardebatt var Orpo sa att det här är ju problem nu vad liksom pågår och det där. Men att Finland har ju bra förhållande med USA, och nu vet man i Pentagon och vi har avtal. Men det känns ju lite så där att vi har avtal och några människor i Pentagon vet att vi är bra, så att säga. Så varför skulle Trump bry om sig det här? Vi måste ändå komma ihåg att han skrev att om inte något sker så kommer han att förinta en civilisation. Som det inte borde vara någon svårighet för varje finsk politisk ledare att säga att jo, det där är ju regelrätt folkmord, hotande och planerande. Men inte har jag sett hemskt många av finska gruppen Stubb, Orpo eller Häckkänen våga säga det här, fast det är uppenbart att man borde våga säga sådana saker, fast Trump säger att I don't care.
Du står för det att du menar att man borde våga mer?
Absolut, för att det är den här tanken som då Mark Rutte är kanske extrem om det här, att vi ska nu inte säga något som upprör Trump. Han blir upprörd för vad som helst orsak. Det är omöjligt att kontrollera. Det finns många olika, från personliga till andra nivåer av psykologi var man kan på det här. Men det där, man borde absolut våga, för att vid något skede börjar ju trovärdigheten av politikerna minska hemma. Så då gäller det vår nationell demokrati, men också utom... Om president Stubb talar om Global South och hur det är viktigt att tala och ha dialog och lyssna. Mm. Om man inte sen vågar säga att det här är uppenbart planering för folkmord. Så varför skulle man i Ghana eller i Chile eller någonstans annanstans ta oss seriöst? Om vi inte ens vågar säga något djupt uppenbart utan bara krälar runt det är ju inte så bra att säga det, eller det här är problematiskt eller något sånt här.
Kalifornien-guvernören Gavin Newsom, så han framträdde ju på, nu minns jag inte var det i Davos eller var han, nu kan jag kanske minnas fel, men Så där gav han intervjuer, och han är ju en sån här som nog tycker om att uppträda själv också. Så där, men han sa att han står här och funderar att ska han börja dela ut knäskydd åt alla europeer så att ni kan sitta på knä riktigt ordentligt. Att det där. Han lät nog uppriktigt ganska rasande när han sa det här. Men det där, vad borde, nu sa Charlie Salonius pastorna ganska tydligt, du menar att vi borde våga faktiskt ta ställning också i sådana här frågor och säga då när det är orimligt det som presidenten häver ur sig. Men annars, Finland i NATO, vad skulle ni säga nu alltså som är efterklokhetens så här? Var det ändå ett bra beslut att vi blev NATO-medlemmar? Jag låter Laura Lodenius svara på det.
Jag tror att ganska många av dem som tyckte att NATO var ett bra beslut så kanske de nu inte ännu har ändrat sig helt och hållet. Jag som fredsaktivist tyckte ursprungligen, jag hör ju till dem som tycker att NATO kunde avskaffa sig själv. Men att det där... Men jag tror ändå att vi skulle borde ha kunnat föra en mera balanserad och mera liksom utdragen debatt innan så att människor skulle ha haft lite mera information om hur NATO fungerar så att allt det här som händer inte skulle vara en sån liksom, nyhet på det sättet. Att det tycker jag är viktigt att hålla benborgarna liksom på något sätt medvetna om olika saker. Och, så att det var liksom för bråttom med det där beslutet då så att man fick aldrig någon bild. Sån där bra helhetsbild om vad som kan hända.
Vi vet ju alla varför det var bråttom i den situationen, eller varför det kändes, upplevdes som bråttom åtminstone i den situationen då Ryssland hade anfallit Ukraina. Vad tänker du, Charlie Salonius, Pasternak? Jag antar att du anser fortfarande att det är bra att vi är medlemmar.
Jo, och jag kommer just att motivera varför. Jag kommenterar bara att det var i de här presskonferenserna våren 22 så var det både utrikesminister Haavisto och försvarsminister Kaikkonen som sa att NATO-medlemskapet är inte för att lösa just dåvarande säkerhetshot eller situation utan att öka Finlands säkerhet i de kommande decennierna. Så man insåg nog att det inte är någon snabb sak. Sen när jag använde ordet decennier så jag hör till den skaran som har deltagit men också tycker att vi hade ju diskuterat NATO i Finland i decennier före medlemskap. Gode gud, varenda debatt om försvars-, utrikes- eller säkerhetspolitik inom 5 minuter gick det typ till NATO, jo eller nej. Och sen kanske lite djupare beroende på hurdan forum det var. Så nu hade vi diskuterat det. Det finns absolut saker som man ännu inte heller har tydligt diskuterat som man borde. Min favorit är att, vad gör man med reservisterna? Kan man lagligt kräva att de går och försvarar ett annat land? Och det här har inte en enda, ska vi säga, seriös regeringspolitiker ännu vågat ta itu med. Ping regeringen nu eller sen den kommande. Men det där, varför jag tycker att det är bra? Det möjliggör genuint djupare försvarssamarbete med till exempel Estland och Norge, men också med Sverige för att nu är vi allierade. Vi har bundit oss till att vi kommer och hjälper politiskt och inte bara att vi förbereder det militärt. Sen kärnvapen har kommit med i diskussionerna och tyvärr har vi ju nog... Kan vi sitta här med facit i hand och säga att om man kan hota med användning av kärnvapen, defensivt i vårt fall förstås, så är det nog mycket mindre sannolikt att ett annat land, även en supermakt, anfaller en. Och sen skulle jag säga ännu att om man tittar på hela Europa, så nu har ju Finlands och Sveriges medlemskap gjort att man genom hela NATO diskuterar civilt försvar, samhällelig resiliens och allt sånt här och inte bara den militära biten.
Jag tänker bara här dra mig till minnes det som att Trump nu igen tog upp Grönland och så har vi också lärt oss här på senaste tiden att hur långt det danska försvaret de facto var berett att gå ifall USA skulle ha... Vi hörde att de hade förberett sig på att förstöra landningsbanor och sånt här. Om det stämmer vet jag inte, men det är nu i alla fall många gånger berättat om i media. Då har du alltså allierade som slåss sinsemellan.
Ja, Danmark har ju en ganska egen. Det var inte mer än ett par år sedan de var färdiga att göra vad som helst för USA i olika och var i olika mycket, mycket underliga operationer.
Har gjort det också.
Verkligen krigsbrott och annat. Så att jag menar danska officerare i gemensamma operationer. Så det är nog en, ja, det är nog en sådär.
Jag menar bara Charlie Salonis Pasternak, att därför tar jag upp det här för att det är just att det närmare, gör det möjligt med ett närmare samarbete, men tillika så har vi sån här problem inom alliansen.
Jo, vi har problem, absolut. Och jag skulle säga att det är mycket större problem än det är långvarigare och strukturellt gällande till exempel Grekland och Turkiet, men det här ser jag som det skulle vara det absolut största krisen NATO har sänt. Men vi säger att Finland och Sverige inte ska vara med i NATO. Och det här Grönlands liksom projektet skulle ha blivit aktivera sig. Tror vi faktiskt att man i Finland och Sverige skulle kunna säga att det här är en NATO-intern sak. Vi behöver inte alls stödja Danmark, vår grann eller nordiskt land. Som dessutom då vid det skedet då EUs den här försvarsartikeln det där 42,7 skulle ha varit aktiverad. Nej, inte skulle vi ju kunna sitta på våra händer. Något borde vi göra i det fallet också. Så jag skulle säga att oavsett borde vi på något vis reagera. Nu kan jag hoppas att, som jag har sagt att här var offentligt och alla våra kunder att Grönlandssagan är inte slut, som Trump just påminde oss. Och jag hoppas ärligt att man har funderat på både militära lösningar, men också vad säger man, både internationellt, alltså tillsammans, och innanför Finland. Är det så att mitt i allt kan försvarsministern försvinna någonstans och presidenten är inte någonstans och så vidare, för att man inte vågar då berätta åt folket att nu har vi bestämt oss att vi fullt upp stöder Danmark militärt och hjälper med deras försvar. Eller att vi bara inte is. Mm. Och det här är ju något man kan fundera i förväg. Förstås hoppas man att
det är. Tror du man gör det?
Jag vet ärligt inte hur långtgående man gör det. Det är ju uppenbart att det är såna saker man gör bakom många låsta dörrar och säkert djup under marken. Men det där, men jag vet inte. Det kan vara att man tänker att när vi liksom, det är så otäckt att vi funderar på det sen kanske någon gång senare.
We cross that bridge when we come to it, someone.
Nej, jo. Och med tanke på hur mycket annat sker i världen så förstår jag det väl lite med det där. Mm.
Avslutningsvis frågar jag bara korta svar. Vad tror ni är nästa drag här, för att det går inte en dag utan överraskningar med denna ledare i USA just beträffande NATO? Charlie Salonis Pasternak först. Kan du gissa?
Nej, men jag säger så här. Jag skulle inte vara överraskad om Trump i alla fall i socialt media säger att han har nu beslutat att han drar tillbaka amerikanska trupper och amerikanska generaler med mera från NATOs liksom diversa högkvarter och såna här. Att det där att vi är inte förtjänat dem typ. Sen om det görs eller inte eller hur snabbt, det är ju en annan fråga med det där. Något sånt där så skulle han ju kunna sätta på Truth Social när som helst.
Laura Lorenius. Vill du gissa?
Säkert låter det där som en helt, jag vet inte, men att sen längre, om vi nu talar om decennier, så tror jag att det kan vara helt bra för NATO. Jag menar, och kanske man överhuvudtaget får hoppas att hela liksom, Trump-problemet skulle lyckas lösas i USA på något sätt. Att det är ju det som alla väl väntar med. Jag tänker att det ska ändå, kan inte komma en president som skulle vara lika besvärlig som den nuvarande.
Ja, det återstår att se. Det är i alla fall klart att så som USAs lag är författad idag så går det inte för presidenten att ensam bestämma bara säga att nu går vi ut ur NATO, utan det behövs nog större beslut för att det ska kunna genomföras.
Fast kärnvapen får han använda ensam.
Jo, det är också...
Det är lite absurt.
Det är jätteabsurt och det finns en... Jag tror att just nu finns det i kongressen en lagförändring för att ändra på det här. Men det där, jag måste bara reflektera att ju amerikanska lagen säger ju det här, men sen kan man ju inte hävda att Trumps administration är helt så där alltid på tipptopp med att följa lagen.
Det är sant. Det är sant. Charles Salonius Pasternak var det som ni hörde här med den avslutande kommentaren. Han är vd för Nordic West Office och säkerhetspolitisk expert, och Laura Lodenius är verksamhetsledare för Finlands fredsförbund, långvarig sådan. Mitt namn är Bettina Sågbom. Jag tackar för sällskapet båda två, och så uppmanar jag lyssnarna att igen höra av sig med synpunkter på adressen slaget@yle.fi.